Trädgårdssnack.
Ja, vi tar och ber oss ut i trädgårdslandet ännu en gång. Annika Sjölin, Fryinge Plantfopp, hur har trädgårdsveckorna varit sen vi träffade sist?
Jo, ganska så, både plus och minus kan man säga. Det här att det fryser på nätterna hos mig, det är lite jobbigt.
Det blir lite sån köldsmocka.
Åh, jag har ju varit lite för snabb i år. Alltså förra året var det inte samma problem, men i år har jag fått mig lite...
Jag har varit på väg att ringa det ett par gånger. Så jag tänkte, ska jag ta in dem? Så vet vi flyttade ut olivträdet. Så tänkte jag att nej, men det kanske att man skulle täcka över det med en liten duk. Så det gjorde vi. Slängde ut det lite på det. Det mådde de ganska så bra. Peppar, peppar.
Ja, alltså de... Även där de bor normalt så kan det ju hända att det blir kallt på nätterna. Ja. Så en fiberduk hjälper ju gott för det. Men jag har
det är väldigt så här korta perioder liksom det smäller till. Liksom.
Det är då på morgonen. Ja. Och så fryser det och så lägger det sig som en ismatta då. Mm. Och jag är ju uppe tidigt på morgonerna. Så jag har haft lite bekymmersamt med is på lite för mycket. Så jag har en del skador. Och det är bara att bita i det suräpplet och börja om. Så bönorna som har liksom trillat av pind, då får jag ju direkt så dem. Ni har förodlat och satt ut. Var lite för bråttom och så.
Ajajaj.
Man lär sig,
ja,
vet du.
Precis.
Ja. Och så tänker man...
Klokskapens tid är inte förbi. Men du, alltså, jag sitter och tänker också, måste fråga, för jag tycker att jag ser att det påtas jäklar i den när jag är ute och tar mina promenader på kvällen hemma i förorten.
Ja.
I Åkarp där jag bor. Mm. Burlövs kommuns näst största tätort för övrigt.
Ja, det var viktigt att säga.
Just det. Ja. Och då sitter jag och tänker på att ni måste ju ha en hel del att göra till skillnad av resten av Sverige, så har plantfoppen en hel del
jättemycket kunder med stora avstånd mellan sig och alla som man träffar är ju så positiva, för många har ju upptäckt det här med trädgård nu. Man har fått tid och så tycker man, åh, vad ska jag göra med det? Och så slänger man sig över sin trädgård och det är jätteroligt. Vi har fantastiskt mycket att göra.
Jag måste säga att jag tycker det är skönt att många väljer det hälsosamma alternativet, till skillnad från att jag ser att jag satt och såg siffror från Systembolaget där nu, att deras försäljning går också upp i taket i nästan så här, du vet, bag-in-box-tider sådär, va?
Mm. Ja, alltså det har jag ju mindre, jag tycker som du där. Men alla människor som vill ut i trädgården, alltså det är bara att gratulera.
Och alla som ute går i skog och mark, alltså du bor ju ute i obygden, Annika.
Ja, och jag träffar ju fler människor där ute i obygden än vad jag brukar göra som är ute på promenader.
Är det inte lite jobbigt du som är lite
sådär? Det är jobbigt för mig,
ja. Eller... Jag måste säga det också, att jag brukar alltid vara i Alnarpsparken året om, mer eller mindre. Så jag så här, åker ut dit för att få lite frid i själen på, både på vintern och ser liksom, alltså det är så mycket, det händer ju alla de odlingarna och planteringarna och trädsortimentet. Men just nu, alltså där, du vet, där är kalas, där är generationer som möts, folk som är picknickfiltar. Så här, men varför har inte ni upptäckt detta innan? Ska det krävas en pandemi? Men jag är jätteglad för att folk får se att det finns andra värden.
Har du varit bort i Magnoliaskogen?
Ja, jajamän. Ah. Magnolia Magnus...
Inspirerade dig?
Ja. Alltså jag har tänkt, vad är den någonstans? Och sen bara var ute och gick igenom mina runder. Så, ja, men titta, de har börjat komma nu. Så fick jag hålla en liten halv föreläsning för familjen. Så ja. Ja, men det var inte det vi ska snacka om idag. Men tack för alla som går ut i skog och mark och alla som är ute och påtar i trädgården. En sund själ i en sund kropp. Så rundar vi av det. Smarta drag, lifehacks, husmorstips i trädgården. Alltså det är det vi ska prata om idag. Vad är ditt bästa tips i trädgården? Om du fick välja ett sådär sätt till en trädgårdsnovis.
Alltså det bästa för en blivande eller nybliven trädgårdsägare, det är täck in så mycket yta som möjligt, bums i baljan om det är otäckt. Och med det menar jag antingen att man rullar ut gräs, sår gräsmatta eller så, alltså, och då tänker jag på nybyggarna nu då. Så att täck in all mark, för det minskar ju på ogrästrycket något enormt. Låt inte en ny tomt stå nu under sommaren och bara vänta, för då kommer det 1 miljon ogräs som man inte vill ha kanske.
Och det är lite jobbigt så här, att göra i efterhand.
Ja. Så har man inte tid eller lust precis då att rulla ut gräsmatta, rulla ut en
täck. Eller odla en själv till exempel.
Vad sa du?
Man kan ju odla en gräsmatta själv också.
Ja, det kan man. Då sår man den. Man odlar inte den. Aha, man sår en gräsmatta. Men man kan täcka även med markväv och täckbark och vad som helst, men låt inte stå. Det är nog det vanligaste som jag tänker, hjälp stackars människor. Att det påverkar så långt i framtiden när man får in mycket ogräs på sin tomt.
Så är det. Ja. Men bästa tipset då? Ogräs i gräsmattan när man väl har fått den. Hur gör jag då?
Hur gör du? Jo, nu är vi ju olika, du och jag. Jag har ju gräsmattan för att slänga ut ogräs på. Så jag,
det är en plantskola för ogräs, din gräsmatta?
Nej, för då är det så att när jag rensar ogräs i mina rabatter där jag håller på att nyetablera växter, så kastar jag ut ogräset i gräsmattan och där ligger det och torkar. Det är sällan så att det är i frö redan nu, så därför är det liksom ohemmat.
Du bara slänger ut luket.
Ja, för det gör ingenting. Ja. Det förstör ingenting och det påverkar inte och så. Så att det gör jag. Men sen har jag ju inte några höga krav på hur min gräsmatta ska se ut, ska jag ärligt säga. Utan jag har hellre äng och det passar bra i min miljö. Där det är mycket
lite woodland.
Ja, kalla det vad du vill. Woodland låter ju som det är något väldigt vackert, men det är det inte. Jag har stora högar med ris som ligger på gräsmattan och där bor fåglar. Och jag har, alltså, så tänker jag. Och det är ju det som är skönt. Att,
vildvuxet.
Så tänker inte du, utan du tänker på ett annat sätt, för du bor kanske i en annan miljö. Ja, och så.
Förortslandet ser lite annorlunda ut, kan jag säga.
Så där börjar man nu. Gödsla gräsmattan, för den har ju börjat växa. Klipp den regelbundet. Och sen så behöver man ju inte bry sig om vissa ogräs då. Jag kastar ut dem på gräsmattan. Men om det nu växer ogräs i gräsmattan, så är det ju några som man behöver hålla efter. Råkar det vara kirskål i kanten på gräsmattan, så fortsätter man bara klippa, så mattar man ut kirskålen.
Och så plockar man upp kirskålen och går till den lokala krogen och säger, vill ni köpa?
Du tycker ofta att du ska göra pengar på det här. Jag skulle ju inte ens sätta mig i bilen för något sånt.
Nej.
Stickmaskrosor, det behöver man få bort ur gräsmattan om man inte tycker att de är vackra. För det är de. Så där kan man göra som man vill, tycker jag. Men gräsmatteskötsel, det är en ganska så stor uppgift för många. Och det kan du
få. Man ska ha en sån här pensionärsgräsmatta som är en sån här tajt golfgrin nästan.
Då får man ju jobba hårt. Och det, då är det ju en miljö som är väldigt annorlunda. Den blir lite som stenläggning. Den, visserligen är ju gräsmattan fin och den är grön och alltihopa, men den är ju inte så. Det är ju ingen miljö där många fjärilar, humlor, bi och sånt trivs. Så då får man arrangera det på annat sätt. Men många är det ju viktigt att ha gräsmatta. Barnen ska kunna springa runt på och lite så.
Men du, alltså det här med, alltså bara vi ska gå vidare ibland våra tips. Men alltså vertikalskära, lufta gräsmattan. Är det man gör tidigt på säsongen? Kan man göra det under säsongen?
Ja, alltså det kan man ju, men man brukar ju liksom försöka sköta om gräsmattan så tidigt som möjligt för att få fart på den. Så att det är.
Men då har vi slängt ut, vi har gödslat och vi har lukat det vi ska luka. Och det som får vara kvar, får vara kvar. Men sen ibland så får man ju väldigt mycket fin gräsmatta, så den tar sig in på ställen där den inte ska vara. Och då vill jag ha ett tips på hur jag ska göra där.
Ja.
Alltså det gräsmattan som expanderar utöver sina.
Den inte får vara. Den sätter vi stopp för. Då är det jättebra att sätta kanter.
Alltså, som en liten Berlinmur man trycker ner.
Den lilla Berlinmuren kan bestå av till exempel plåt. Och ju mindre fogar du har i din Berlinmur, desto bättre fungerar den. Så att lägga kullersten eller gatsten eller så som en kant på en gräsmatta, det fungerar. Alltså det är vackert, men det fungerar inte så bra för att stänga.
Hittar springorna i gräsen.
Ja, det gör de. Inte omedelbart, men efter en liten stund.
Man vill inte ha några flyktingar där inne över kanten. Nej.
Så de håller vi nu på andra sidan genom att sätta en plåtkant. Det finns plastkanter och så också. Undvik korrugerat. Det är bara besvärligt.
Men du, alltså, jag har ju sett dem på alla utskick jag fått från de olika trädgårdsleverantörerna. Men man trycker bara ner den i kanten, man skapar en liten ränna och bara hamrar ner den här plast.
Ja, då beror det ju på vad du har för typ av jord. För är den styvare lerjord eller det är mycket sten, då måste du gräva ner den här kanten och så putta tillbaks jorden runt omkring. Men har man en sån jord som jag har, så skulle man mycket väl kunna slå ner den. För jag har vare sig stora stenar eller lera, utan jag har ju sand. Så det liksom, kan jag nästan trycka ner med handen. Det är orättvist, men så är det. Det är en sån insats som du gör en gång, men som du tjänar oerhört mycket tid på i framtiden. Såklart. På att dela av de här olika ytorna. Så det är...
Men du, då har vi tuktat gräsmattan lite grann. Jag skulle vilja alltså komma vidare på kirskålen. Alltså, alltså man brukar ju hitta grejer som utmanövrerar alltså ogräset till exempel. Alltså när du gödslar på gräsmattan så tar ju gräsmattan över hand över mossan liksom och allt annat liksom, och den får dominera. Kan man göra samma sak som alltså, ogräs som kirskål? Kan man odla någonting som tar kål på kirskålen?
Kål på den. Då tänker jag så här, att kirskål, precis som alla andra växter, behöver ljus. Om du nu har en rabatt där det är en häck, då kan du använda dig av markväv och täckbark. Då stänger du ut ljuset från kirskålen och då kan du ju hindra den på den ytan som är täckt. Om du ska utmana kirskålen med växter, då ska du ju helst upp i en högre höjd än vad kirskålen normalt blir. Så då tänker jag ju snarare på högre buskar som är gröna så stor del av året som möjligt, men som blir åtminstone så över knähöjd, gärna upp halva låret i den höjden. Okay. För då får ju kirskålen bekymmer, för då är det inte tillräckligt mycket ljus för att den ska orka upp.
Man kräver då, den helt enkelt.
Ja, så då plågar man den så mycket så att den kanske drar sig tillbaka lite, att det blir bättre helt enkelt. Och har du, låt oss säga nu sätter du lagerhägg, då går den upp, om du väljer en sort som är där minst metern, då går den ju upp och då kommer kirskålen att försvinna under den. Och har du då större sjok av sådana här växter så funkar det också. Så du har sällan kirskål i en granhäck till exempel, för där är ju block mörkt eller en tujahäck eller så. Du kan ha den när du etablerar den, då försöker du stänga ute den genom att lägga markväv.
Ja, just det.
För det konkurrerar ju svårt med de andra som vi vill ha. Men det går ju att få den till att backa. Det gör det. Det kan vara svårt med perenner och så, för då hinner den ofta få övertaget, för kirskålen är ju igång tidigt på säsongen. Ska man sätta någon perenner så hade jag kanske satt sådana som kommer igång tidigt och som breder ut sig mycket. Så kanske pioner.
Okay.
Ja, om du försöker freda dem i början och sätter många så de växer ihop, alltså, så kanske det skulle kunna funka. För de får ju en bladrugge hyfsat tidigt på säsongen. Och så kan man ju försöka påverka kirskålen med någon annan nästan invasiv sort. Till exempel, där är en typ av höstanemon som är väldigt så...
Ska jag säga, när kirskålen väl har etablerat sig så är den ju, då tar den plats.
Det gör den. Och det är, så är det ju överallt. Men det är ju inte så att vi behöver ge upp för den. Utan försök att plåga den på så många sätt det går. Plåga. Så gör det bättre och bättre.
Annikas tips, vi plågar vidare. Så, innan vi får alla olika organisationer på så går vi vidare. Vänder blad, som kungen sa. Pallkragar har ju varit jättepoppis liksom och ha sina små odling i sina odlingslotter. Och då tänker man sig, när man har en pallkrage, där borde man ju kunna slippa det mesta när det gäller ogräs. Men jag märker hemma liksom att där fortfarande så i den här lilla...
Ploppar upp
lite grann. Har du några tips på hur man kan...
Om man nu ska sätta en pallkrage, nu har vi en gräsmatta, det har ju många, och så ska man sätta en pallkrage där, och så är det i närheten av rabatt där det växer kirskål. Då finns det ju liksom risk att kirskålen vandrar nu en halvmeter.
Men sedan, där borta ska vi.
Den kanske inte resonerar riktigt så, den är inte så klartänkt, tror jag. Utan den är opportunist, och är det något bra ställe så är den där. Och då tänker jag så här, att i ett sånt läge där det finns rotogräs, typ kirskål, då skulle jag kanske använda markväv i botten för att hindra lite mer så att det inte kommer upp med en gång. Men då kan du ju heller alltså då får man tänka sig att det som ska bo i pallkragen får ju vara rädisor eller runda morötter eller något sånt där som inte kräver så mycket jorddjup, om du nu inte bygger uppåt med flera pallkragar ovanpå varandra. Då skapar vi ett större dränage. Behöver ju inte göra någonting, men det kan du göra. Så ibland kan man vinna genom att lägga markväv i botten. Jag vet att det är något av de första avsnitten vi spelade in för 4 år sedan, det var, handlade bland annat om pallkragsodling.
Ja, det gjorde det,
ja. Och då så sa jag liksom, nej men lägg inte sånt i botten utan gräv om. Och det gör man ju om man ska ha någonting som är, kräver ett större jorddjup, då får du ju neråt. Men bara för att bli av med det och ha någon slags salladsodling och lite sånt, då kan man ha markväv i botten. Och så stänger du ut det lite grann. Och då någon lite grövre, tätare.
Vad roligt att du säger morötter. För att vi har börjat lite projekt hemma. Dottern, hon har liksom så här, också när hon har mycket tid hemma och sitter och pluggar hemifrån. Alltså, att ta, om du tänker dig en härlig, saftig morot som har legat och ska serveras där hemma, när man innan man har skalat den, ta och skär av toppen där blasten brukar sitta en, någon centimeter, lägg en tallrik med vatten, så ska du se det händer saker plötsligt, så bara plöpp, alltså på så säkert hälften av morötterna vi har lagt i där börjar skjuta skott liksom. Så
en nu vacker har vi, liten tuva.
Ja, och sen så där ska de sättas ut och så ska det bli nya små morötter ute i trädgården.
Jaha.
Så det var faktiskt som ett litet tips.
Ja.
För alla som ändå har en liten pallkrag.
Ja, berätta hur det går sen.
Ja, ja, precis.
Det vill vi gärna veta. Du kan tänka mig som en liten inomhusmorotstuva.
Ja, men det blir alltså det är så jättefascinerande. Och det går fort också när man är inne i stugvärmen. Fantastiskt. Och, så, och sen en annan fantastisk grej, det är ju våran pumpatävling. Kan vi ta en lite snabbt avsteg?
Ja, hur går det för dig?
Vad kul att du frågar. Det går väldigt bra. Men jag har fått plantera om den en gång liksom i en större kruka.
Wow.
Och så att nu tar den, jag vet, det är svårt att säga storlek, men alltså där har kommit flera blad och där är den börjar, jag bara funderar på det där, för jag tänkte, när ska jag plantera ut den, Annika? Om du vill avslöja något
alltså
tips.
Den här pumpatävlingen då, där jag försöker stötta dig så att du ska vinna, för det låter som att du kommer att göra det. Du engagerar ju verkligen i den här pumpan.
Nu ska vi också ta och säga det, för min familj sa att nu är det inte tack vare dig som att den växer. Det är vi som ser till att vattna den och tar hand om den.
De stöttar dig också.
Ja.
Jag hade gjort så här, att om jag hade förodlat en pumpa då, och du har den i ditt uterum, det hade du sist i alla fall, så hade jag nog inte satt ut den nu, för nu har du ju ändå frusit åtminstone hos mig några nätter och så att det är lite
kommer
tidigt
såna,
nu.
Ja.
Så vänta ett tag tills det liksom ser bättre ut, snarare efter, alltså i senare delen på den här månaden än tidigare. Och så kan du ju, om den växer på så bra, så kan du ju kruka om den. Det kan jag ju lugnt säga, att mina har inte blivit omkrukade ännu. Där är så mycket annat.
Men när jag
väl
kommer dit därhen, liksom, att jag känner att den här är en ganska så stor kruka nu. Den kommer, tar jag hela jordkokan, bara gräver ner den rätt upp och ner som den är.
När det är dags att plantera ut den, så gör du det. Ja. Och försöker hålla samman liksom rötterna.
Ja.
Så att man tar dem lite så omtänksamt.
Inte för att det är en tävling, men kan vara bra. Och alla, jag ska säga också att alla där ute som kanske håller på att odla en liten pumpa. Nu har jag den här monsterpumpan som du hade satt till mig. Du har hittat den värsta pumpan av de andra.
De som kan bli störst.
Ja, precis. Vanligtvis. Så är ni välkomna liksom att delta i den här genom, alltså följ tävlingen genom Instagram och vår Facebook-sida. Och så ska vi se ifall vi kan lura av cheferna på Flyinge Plant för någon form av pris till största pumpan eller något sånt.
Snyggaste pumpan kanske. Ja. Vi får återkomma till det igen.
Ja. Det är lite oklart här igen. Vi ska ju prata om smarta drag i trädgården. Vi har varit i pallkragen, nu flyttar vi ut i krukan. Kanske en och annan som upptäcker så här fram på sommarkanten att myrorna flyttar in i den lilla krukan som man har ståtligt ställt där ute på uteplatsen.
Ja, de finns ju överallt. Ja. Och de får man väl alltså acceptera att de är där.
Ja. Ja.
Och då så är det ju så att det bästa tipset tycker jag, har man krukor så är det ju så att myror, de simmar inte. Och då, om du ställer nu din kruka i ett fat, och antingen så lägger man leka i botten och så har man vatten, så att krukan ska ju inte stå i vatten, men där är vatten på fatet hela tiden, då kommer inte krukorna att bli invaderade av myror. Eller så kan du ju då sätta fatet i ett fat och ha vatten i det kan man göra lite som man vill, men
som
gör en liten
valgrav där, nästan.
Ja. Och då, alltså det är ett utmärkt sätt att inte få myror i krukor.
Lagom, ska vi till nu landet lagom, plantera med lagom avstånd.
Mm. Det är också ett bra tips egentligen, som många tycker att det låter tråkigt. Det är skojigt att sätta fat under myrorna som inte kan simma, men det här med lagom avstånd. För mig och så innebär ju det att ge växten den bästa möjligheten för att den ska fungera bra på sikt. Och det ser jag ju ganska ofta när jag kommer hem till kunders trädgårdar, att man har inte riktigt tänkt på det, utan man sätter sina tre äppelträd med en meters lucka, för att de är ju så små när man kommer hem med dem, och sen så är det...
Sant.
Ja, visst är det sant. Och då kan man ju, när man är hos oss då, fråga kanske hur många träd får jag plats med på den här ytan och så. Så hjälper vi ju jättegärna till med det, för det är för många svårt att föreställa sig hur stort saker kan bli. Och är det då så att du kommer så säger du att ja, men jag har en jätteliten trädgård men jag vill gärna ha tre äppelträd. Ja, men då kanske du ska välja pelarväxta äppelträd istället, som bara tar en väldigt liten yta. Så vi har ofta många idéer för hur man ska lösa sådana saker. Och det här med små trädgårdar att odla på höjden är också ett sånt stalltips här nu då. Spaljéväggar tar inte stor golvyta, men kan användas till att odla björnbär eller kiwi eller vin.
Som har någonting att fästa upp på.
Ja, och alltså odla på höjden istället när man har en liten trädgård. Så runt om plats, använd luften, den är fri.
Hallonbuskar är väl kanske en och annan har, och de har ju också, när de väl har etablerat sig i trädgården, en möjlighet att sprida sig lite grann. Ett och annat litet rotskott som drar iväg.
Jag tycker att det är skönt att du börjar låta så positivt kring sådana saker som rotskott. Det tyder på en viss acceptans för att livet lever sitt eget liv. Ja. Det är bra.
Men hur ska jag hantera dem då?
Ja, man behöver inte döda dem. Nej. Man tänker så här att sådana som sprider sig med rotskott, vet man inte vilka det är, kan man fråga oss när man är ute på plantshoppen. Men hallon är ju en
klassiker.
Sån, alltså den bygger ju sitt sätt att ge oss frukt på, att den skjuter rotskott då, framförallt sommarhallonen. Mm. Men om vi tänker oss att vi isolerar dem, så behöver de inte ställa till med trassel. Så vi mixar kanske inte dem med jordgubbarna som då behöver sin yta i 3-4 år eller med någonting annat, utan hallonen kanske inte bland vinbären och jordgubbarna, utan på någon annan plats där man kan hålla dem isolerade, så att de här kanske pallkragarna eller öarna i gräsmattan där du klipper gräsmattan på liksom en gång som är 1,5 meter bred runt dina odlingslotter då, fungerar ju alldeles utmärkt, för då kan ju inte hallonen ta sig därifrån. Det är till exempel.
Något annat som vi också ofta, du pratar ofta om, Annika, och tänker också att det kan ju vara bra att ta upp det här med sunda planter, certifierade planter. Alltså för att man ska säga det att idag så finns det ju planter och så finns det planter. Det finns många som tänk att varför ska jag åka och betala extra mycket för den ena eller för den andra? Mm. För det säljs ju också väldigt billigt, alltså på ställen som normalt inte säljer, ska vi säga, växter.
Mm. Det här med alltså certifierat utsäde och sånt, vitlök och sånt, det är ju viktigt för att man inte ska få med sig växtsjukdomar. Men det som är nu då, det är ju framförallt bärbuskar och fruktträd som säljer väldigt mycket. Och då är det så att det finns ett system, E-plantsystem. Alltså svenskodlade planter som är rensade från alltså vissa sjukdomar och så. Så där lägger man ribban högre när man köper en sån. Och då kostar det ibland några kronor mer. Behöver inte göra det. Men det finns all anledning att fråga efter den typen av plantor när det gäller frukt och bär.
Då låter man lite påläst också.
Ja, Det är väl inte fel. Och, det, och sen går det inte att få tag i det då, ja, då kanske man får sänka ribban eller vänta. Och det är också charmen, tycker jag, med trädgård. Att man lär sig tålamod. Mm. Att, jaha, men då kunde jag...
Man säger tålamod och så tittar på mig sådär.
Det är bra, vi inte är i tv eller?
Nej, lite så.
Det tycker vi är skönt. Här kan man sitta och pösa lite hur som helst. Men... men försök att titta efter e-plantor och börja med dem. Och sen är det ju andra saker också. Det finns ju resistenser för vissa. Alltså en motståndskraft som är inbyggd i vissa plantor bland bärbuskar och så. Det är inte så att, att man absolut inte får några sjukdomar. För det är ju precis som oss då, att det finns ganska många sjukdomar som man kan få. Men om man köper en växt som är någorlunda sund eller jättesund, så har man gjort det bästa möjliga av det då. Och sen så att man planterar dem med avstånd, sköter om dem som de ska, sätter dem i den typen av jord de vill ha och så. Då har man gjort ganska mycket för att det ska gå vägen.
Jag tänker också här nu, vi studsar, för det är många som har hört av sig med funderingar och tankar. Beskärning, det är ju inte riktigt där än. Men ändå, det här med att lägga snittet vid en beskärning av till exempel ett äppelträd. Eller,
ja, vi pratar ju om det. Ja. Och då var det ju med anledning av att det är en fråga som jag ofta får när jag är ute, hur man ska beskära. Ja. Och då brukar jag kunna liksom visa på plantor där man ska akta sig för att beskära. Och då finns det någonting som heter som en grenkrage, och det har ju mindre betydelse. Men om man nu går ut och tittar i din trädgård så förstår du vad jag menar. Att ett äppelträd nu då, eller ett annat träd, där grenen liksom går ut från en tjockare del.
Och så är det liksom som en liten bulle där liksom.
Ja, det är lite skrynkligt så.
Ja, precis.
Ja.
Och den, en liten krage.
Ja, en liten krage. En liten pol, skrynklig pol och
krage
där.
En sån liten dansk prästkrage nästan. Det är som här. Vad är de heter?
De ser så skojiga ut. Ja. Förlåt att jag skrattar, men det är så en rolig dräkt.
Ni förstår vad vi menar.
Ja, om man går ut och tittar, för när jag sitter här och försöker beskriva det, så är det ju svårt om man aldrig har sett det. Men gå ut och titta på era träd, så kommer man att begripa vad det är för någonting. Och de ska man vara rädda om. Och det ser jag ganska ofta, att när man har beskurit, och då gäller det ju framförallt fruktträd, för det är de flesta håller på och beskär, så är man inne och tuggar för långt in, för att man har någonstans lärt sig att man ska lägga liksom snygga snitt och det ska inte vara någon tapp och så. Men akta grenkragen.
Hör ni, den problemfria trädgården, finns den? Tar vi koll på en myt här, Annika?
Den problemfria trädgården, den finns inte. Och problemen kan vara mer eller mindre roliga. Men jag berättar ju några av mina egna tillkortakommande här nu med kall väderlek och så. Alltså, sånt händer. Och det finns, den där perfekta trädgården,
den livet.
Finns. Ja, den finns inte.
Tugga i det.
Mjut. Alltså, det blir som det blir på något sätt. Ja, och sen kan man göra ganska mycket för att det inte ska bli kast, och det var ju dumt av mig att sätta ut plantorna för tidigt, men då kanske inte jag gör det nästa år, eller så gör jag det igen. Ja. Men alltså, då får vi så nya, så hinner de komma fram.
Nu ska vi ta och gödsla på som vardag vore den sista, eller inte, det är skitkul. Gödseltips, Annika.
Ja, det gödslas oftare för mycket än för lite.
Okej. Okay.
Och då menar jag att man tittar inte på förpackningen, utan så tar man en näve och tänker att det är nog lagom. Och då kan det bli lite för mycket. Och det har ju också med växternas sundhet att göra. Att om man gödslar för mycket, så kan det bli så att man får liksom en megatillväxt. Eller om man gödslar plantor som för sin blomning inte vill ha så mycket gödning, så gasar du på bladtillväxten. Och så får du kanske mer löss på köpet och så. Så var lite försiktig med gödslingen. Hellre halvera den än dubblera den. För man löser ingenting genom att dubblera näringsgiven.
Det är
också vanligt att man tänker att men nu gör jag det idag, så behöver jag inte göra det fler gånger. Det är inte smart. Så det är inget smart drag.
Då kommer vi till den springande programpunkten den här säsongen. När glänser det?
Nu glänser det gult. Och har du märkt att jag pratar väldigt mycket gula?
Ja, det är din årets säsongens färg. Eller?
Ja, det har blivit så. Ja. Jag vurmar för det gula för att det är så många som inte har upptäckt att det hur fint det är med gult. Så det behöver inte vara gult. Men den här, det jag tänkte nu, det är en daglilja.
Oh, det är lite så trendigt. Så.
Ja, alltså det var ju årets perenn, men det är ganska länge sedan, det är 7-8 år sedan eller något sånt. Då finns det vansinnigt mycket dagliljor. Jag läste på faktiskt 70 000 olika namnsorter.
Hoppla, hoppla.
Hoppla, hoppla.
Hur många av dem har ni på plantfoppen?
Inte så många kan jag säga. Och då är det världen kring. Men det har ändå blivit så att det är lite av en samlarväxt för att det finns så otroligt många olika sorter.
Så att det är lite prestige att kunna ha så många som möjligt.
Så många som möjligt och så olika som möjligt och så. Så den jag nu ska prata lite om, den heter Stellad Oro och den är gul. Varför jag pratar om daglilja just nu när det ska glänsa kring någon, det är ju för att den utgör för mig en väldigt bra kontrastväxt. Den bildar ju som en liten grästuva av blad tidigt på säsongen. Den har en pigg, grön, ljusgrön, sån härlig, nyutsprungen färg i början. Och sen, den här Stellad Oro, den blommar dessutom ganska länge för att vara daglilja. En sån här blomma på en daglilja som är lite så trattformad, den finns ju bara ett kort tag, men där sitter så många blommor så att den där kommer nya hela tiden. Och då är den här fenomenal på blomma länge. Så där en 30 cm hög eller så. Och den blir som finast när den får lov att bo tillsammans med andra perenner som har en avvikande bladform till exempel. Så hade jag nu satt den här Stellad Oro så hade det varit som kontrastväxt gärna många. Den skulle kunna utgöra en kant också. Där den trivs, där är det nu då en bra jord. Och för oss är en bra jord en luck- och fuktighetshållande, väldränerad jord. Och gärna i ett soligt läge, lite halvskugga går också bra. Och du får ändå en daglilja som ser fin ut. Och sen finns det en sak till som jag skulle vilja nämna den för att den ska glänsa nu. Den tycker om att bli delad med jämna mellanrum. Och det är det ju ganska många perenner som gör att de mår bra av det. Ja, så att ungefär var tredje år så kan man nu gräva
upp den här. En fin gå-bort-present då.
Ja, vill du ha en sån?
Ja, tack.
Ja, det är det som är trevligt. Ja. För sådana gå-bort-presenter är ofta väldigt välkomna. Ja,
och de hänger med långt efter.
Ja, så kan man se dem i någon annans trädgård. Det jag tycker att man ska tänka på när man gör sådana gåbortspresenter, det är att då kanske man inte ska välja det som är invasivt och dela det. Ingen kommer på tanken att dela kirskål ju. Men det finns ju andra perenner som är väldigt, som sprider sig mycket. Och de kanske man inte ska ge bort utan att tala om för den som får dem. Men den här Stellad Oro, den är en sån.
Den
är perfekt på det, för den liksom sticker inte iväg överallt.
Innan vi rundar av så tänkte jag att vi ska ta en sväng till middagsbordet också, Annika.
Sparrisen.
Sparrisen, det är fortfarande en liten, naggar en liten stund till som vi kan stoppa i oss den.
Ja, det är fram till midsommar.
Ja.
Nu fick de lite stryk hos mig i... Ja.
Alltså, man ska ändå vara snäll vid dem. Alltså, det är lätt frestande att man vill plocka av alltihopa. Liksom, så. För man har kämpat och så har de väl har kommit upp. Och så, du vet.
Jag satte ju i mitt köksland förra året då. Jag har inte tagit en enda sparris. Jag går och tittar på dem och är väldigt glad över hur mycket de växer. Och så ska de få lov att vara i fred. Så frestas inte att börja ta dem. För de bygger ju hela sitt system på att de ska etablera sig och få ett rejält rotsystem. Och sen kan man börja skörda. Låt dem få den chansen. Så att nu får man väl ta in bladen kanske till hösten om man klipper av det. Ha det som bukett. Men har man nyplanterat sparris så vänta åtminstone till tredje året innan man börjar skörda. För då har de en buffert och klarar av att man skördar. Någonting som du kan gå ut och ta nu och som finns, som växer vilt, åtminstone här nere hos oss i Skåne, så är det spansk körvel.
Åh, med lite god anissmak.
Ja, det kan man ju använda. Alltså, jag skulle kunna tänka mig att blanda det i ganska mycket eftersom jag är väldigt förtjust i lakrissmak. Men till rabarberkräm till exempel så körvel i det. För körveln har, eller den spanska körveln ska jag säga för att vara korrekt, den har ju även lite söt smak. Så prova det.
Så det kan man fixa till i barbecuen. Innan vi tar och knyter upp säcken så har vi några små fix så här innan vi träffas nästa gång. Vad har vi på G som ska fixas?
Vi ska definitivt hålla koll på kupa potatisen och sen så hålla koll på väderleken. Sådana som dahlior och sånt, inte, alltså, om plantorna är drivna så att det är blad så vänta med att sätta ut dem tills frostrisken är över. Däremot så är det ingen fara att lägga ut knölar under jorden, alltså, som kan ligga där och mogna till sig. För där är det ju inte kallt. I jorden är det ju ganska många grader nu. Men ovan jord så får man hålla lite koll. Och sen självklart vattna extra. Bärbuskar och så här nere.
De håller på att ladda på nu inför
en del vinbär och så. Så då vill de ha lite extra vatten. För här har det ju inte regnat på länge. Mer än liksom 0,0 millimeter här och där. Och det förändrar inte livet för en bärbuske. Utan vattna på sånt som börjar sätta kart.
Det är jättespännande avsnitt vi har att se fram emot. För nästa vecka så kommer trädhövdingen, chefen för alla träden. Kanske inte hela världen, men åtminstone på Flyinge plantshop.
Ja.
Trädansvarige Steffi Granroth.
Ja. Hon ska hänga med och det blir jätteroligt. Steffi och jag tänker helt olika så det blir, det blir nog inspirerande, hoppas jag. För du är ju också lite trött på min röst emellanåt. Så ja, någon mer?
Ja. Där har vi summa kardemumma. Jag hoppas att ni gillar vad ni har hört. Och gillar ni inte det, ta gärna berätta det på vår Instagram, vår Facebook-sida. Ställ kloka eller okloka frågor. Ni är varmt välkomna och lyssna gärna på gamla avsnitt. Så hörs vi om 2 veckor igen.
Hör berättelsen om Amina som bor på ett SIS-hem under tonåren. Där utsätts hon för sexuella övergrepp av en anställd som arbetat där under 30 års tid.
Och det finns kameror. Så att jag då gick in i hans lilla spel lite för att jag var rädd.
Avsnittet Amina bodde på SIS-hem utsattes för sexuella övergrepp av anställd och många fler avsnitt hör du i podden Älskade psykopat
i Podplay-appen.